Ni lyssnar på Radio Tyresö och mitt namn är Ann Sandin Lindgren. Jag har i ett antal program tillsammans med några poliser gjort program som handlar om polisens situation och socialsekreterarnas situation i ett serie som vi kallar för Uppdrag Tyresö. Och då har vi pratat om den ganska jobbiga situation man har idag både i Tyresö och andra kommuner. Och nu har jag hittat en socialsekreterare. Jag får komma hem till Sofia. Tack för att jag fick komma hit.
Mm, välkommen.
Mm. Du är Tyresö tjej. Du har gått i vilka skolor då?
Jag har gått i Bergfoten och sen Nyboda och senare Tyresö gymnasium.
Just det.
Så jag har stannat kvar här.
Ja, du är född här i Tyresö. Ja.
Kom aldrig härifrån.
Nej, och du bor i Tyresö.
Ja. Mm.
Du valde att utbilda dig till socionom. Du gick på socialhögskolan.
Mm.
Vad är det för slags utbildning?
Det är en ganska bred utbildning som inriktar sig på socialt arbete. Det vill säga att jobba med människor som har det svårt på olika sätt.
Jobbar man som terapeut då och liksom sitter och försöker få människors liv och ändra på sig?
Det man kan jobba med är väl i så fall att man är skolkurator eller jobbar som familjebehandlare. Eller på även på olika behandlingshem. Men många börjar jobba på myndigheter, då främst socialtjänsten.
Just det. Och det är en lång utbildning.
3,5 år.
3,5 år. Och du kom ut som 25-åring.
Mm, precis. Mm.
Och du tyckte det var en jätteintressant utbildning också.
Ja, det var väldigt roliga ämnen och bra klasskamrater. Och, ja.
Ja. Och så hamnar du i en av Stockholms södra förorter.
Precis, jag sökte jobb och mitt första jobb blev på en barn- och ungdomsenhet på en kommun söder om Stockholm. Så det var mitt första jobb som socionom.
Hur var det att komma in då liksom, som ung människa i den här världen? Kände du till liksom, sociala problem innan? Hade du koll på det här med droger, kriminalitet, folk som får villa?
Jag hade haft praktik på en barn- och ungdomsenhet tidigare, men jag tror inte att jag var beredd på hur svårt det skulle bli att jobba på socialtjänsten.
Vad fick du göra då?
Då jobbade jag på en utredningsenhet. Och om man tänker när det finns oro för ett barn eller en ungdom så gör många människor en anmälan. Det kan vara antingen från skolan eller från fritidsgårdar eller från familjer själva som på olika sätt behöver stöd och hjälp. Och då kommer det, hos oss hade vi en mottagningsenhet som tog emot de här anmälningarna, gjorde en första bedömning för att se om det här är någonting som behöver utredas vidare.
Om det är akut eller om det kan vänta eller?
Nej, utan om det är antingen om man tänker att här kan det behövas stöd och hjälp, eller så kan man också lägga ner ärendet och tänka att antingen att man hänvisar till andra instanser, det kan vara man kan hänvisa till psykiatri eller ungdomsmottagningar, eller att det verkar vara problem som ändå går att lösa utan socialtjänstens hjälp. Men många anmälningar går vidare och där öppnas en utredning och då ska man titta på det lite närmare. Och då hamnar det hos en utredningsenhet där jag jobbade då.
Vad kunde det handla om?
Det kunde handla om våld, bland våld i familjen, barn eller ungdomar som blir slagna av sina föräldrar. Det kunde handla om missbruk, både ungdomar som missbrukar eller föräldrar som missbrukar. Kriminalitet, jag jobbade i ett område där det var ganska mycket ungdomskriminalitet. Konflikter i familjen, olika typer av brister i föräldraförmågan, försummelse eller att man har svårt att ge barnen den omsorg de behöver. Mycket skolproblem.
Men vilka var det som anmälde? Var det skolan? Var det kunde de komma från polisen också?
Polisen kunde också anmäla, precis.
För att om ungdomar som är minderåriga gör någonting så är det socialtjänsten som ska ta hand om dem.
Ja, precis. Så då kom det till oss. Jag jobbade då med ungdomar 12-19. Och sen hade vi också en annan enhet som jobbade då med mindre barn. Och där var det mycket familjevåld. Men hos oss var det mycket anmälningar som kom från polis, skola, även psykiatri. Väldigt mycket psykisk ohälsa. Och väldigt ofta en kombination, ska jag säga. Ungdomar som både har strulit i skolan, strulit hemma, mår psykiskt dåligt. Multiproblem.
Hur många sådana ärenden hade du förresten?
Jag hade ungefär mellan 17 och 20 klienter, så ungdomar som var mina, och sen var jag också medanläggare i lika många, så att vi jobbade alltid två och två. Och då när man får en ny utredning, då har man 4 månader på sig att utreda för att se om den här familjen behöver något stöd eller skydd från socialtjänsten. Och då träffar man ungdomen, föräldrar, tar även in information från kanske skola eller nätverk runt omkring för att samla så mycket information som möjligt och få en helhetsbild av hur den här ungdomen har det.
Men om det är en ungdom som har blivit anmäld av skolan eller polisen eller någon annan, vill den ungdomen ha kontakt med SOS?
Nej, fanns mycket motstånd.
Såg man SOS som någon som hjälpte den?
I det området som jag jobbade i så var det nog ganska mycket rädsla mot myndigheter. Det var många som var födda i andra länder där det fanns en rädsla från myndigheter för att det också inte var så schyssta myndigheter där.
Nej.
Så att det var mycket, mycket av jobbet gick också ut på att förklara vilka vi var och vad vi kunde hjälpa till med. Och också förklara att många, jag ska säga nästan mer än 90% av våra insatser är frivilliga. Alltså ofta så är det frivilligt att ta emot stöd och hjälp. Och det är vissa enskilda fall där det krävs tvångsåtgärder där vi behöver omhänderta.
Vilken stöd och hjälp kunde du ge då?
Vi kunde tillsätta till exempel familjebehandling.
Vad är det för någonting?
Då kommer det in en eller kanske två familjebehandlare och försöker jobba på kanske relationer.
Alltså terapeut, motsvarande samtalsterapeuter?
Ja, och de kan också vara socionomer. Mm. Jobba mycket med relationen och kommunikationen i familjen. Om det är konflikter eller om föräldrarna behöver hjälp med att sätta gränser för sina barn. Eller kanske lyssna på sina barn. Mm. Så då kunde de kanske träffas en gång i veckan i ett antal månader. Och så jobbar vi mot olika mål beroende på vad den familjen behövde.
Gick det bra då?
Ja, jag tycker ändå att det kunde ge resultat. Men mycket beror också på egen motivation hos familjen. Och det kan också behövas en kombination med olika insatser. Jobba liksom på många olika plan.
Men när det gäller droger och kriminalitet, om ungdomarna, det är en sak om en ungdom får illa för att föräldrarna slår den eller som liksom, de är offer, men när de själva är utövare, det vill säga att ta droger och kriminella, hur lätt är det att nå de ungdomarna?
Där måste man också jobba med hela familjen. Det är svårt att bara jobba enskilt med ungdomen. Och då kan det också bli tufft om det finns liksom, vad ska man säga, svagt nätverk.
Vad menas med svagt nätverk?
Jag tänker föräldrar som kanske inte är så engagerade eller som har gett upp eller som inte orkar eller som kanske själva har problem, psykiska problem eller har svårt att finnas som stöd för den här ungdomen. Eller om det inte funkar i skolan, det finns inga närvarande vuxna som kan kompensera. Så att det är mycket som ger resultat är att jobba med, alltså stärka hela liksom, nätverket runt den här ungdomen så att det ska funka på i både skolan och vardagen, men också jobba konkret med de problemen som finns. Och också samarbeta då med, om det kan vara polis eller om det handlar om droger, så blir det oftast med det ungdom inkopplade där, som jobbar med rådgivning och behandling kring alkohol och droger.
Men om de då frivilligt inte vill lägga av, vad gjorde ni då? Om en 16-åring eller 15-åring hade börjat knarka eller ägna sig åt kriminalitet på kvällarna?
Alltså dels så krävs det väldigt mycket motivationsarbete. Men sen är det ju så att mycket får ju läggas ner och avslutas. Och sen kan det komma in nya anmälningar. Så att det var vissa ungdomar som kom in gång på gång till oss. Där det inte fanns, om det inte finns tillräckliga skäl att gå in i tvångsåtgärder. Så blir det ju rent krasst att man måste avsluta.
Så att man kan inte göra någon. De är inte villiga själva.
Ja, precis.
Men i vilka fall blir det tvångsåtgärder då? Du sa att det är ett fåtal exempel.
Precis, och då är det antingen då, som du nämnde nu, på grund av ungdomens eget beteende. Och det kan vara missbruk eller kriminalitet eller att man är ute på nätter och inte, det finns en allmän liksom, oro för den här ungdomen. Men då ska det vara starka skäl och stark oro för att den här ungdomen ska fara illa. Att det handlar om liv och hälsa som är...
Då har man gått ganska långt.
Då har man gått ganska långt, precis.
Och då kan man bli liksom skickad till någon slags ungdomsvårdsskola eller ungdomshem eller vadå?
Precis, då, först då sker då ansöker vi hos förvaltningsrätten om LVU som det heter, lagen om vård av unga. Det är en tvångslagstiftning där vi lägger fram de skäl vi ser för att den här ungdomen behöver, alltså att det är nödvändigt med tvångsåtgärder. Och då blir det oftast då placering på något form av behandlingshem eller i värsta fall en låst institution.
Dit hamnar de värsta ungdomarna.
Ja, och då ska man gärna ha provat många insatser innan och frivillighet och motivationsarbete och där är det helt enkelt inte är tillräckligt, att man måste sätta stopp för det. Och det är samma sak då om det handlar om föräldrabrister, alltså så pass allvarliga brister hos föräldrarna som gör att det här barnet behöver placeras utanför hemmet. Och om föräldrarna inte samtycker, då kan det också bli fråga om tvångsvård.
Men det är inte jätteviktigt att man gör någonting i tidigt skede när det liksom fortfarande finns en chans att styra rätt. Om man nu blir anmäld av skolan och flera stycken anmäler och så är man då kanske bara går i sjuan. Och man kan ju vända på sitt liv, men om man då fortsätter ända till nian och kanske inte kommer inte in på gymnasium och allting går åt skogen, då är det väl lite för sent att sätta in åtgärder. Måste man inte liksom vara väldigt duktig på att komma in tidigt?
Precis, och det upplevde jag som ett problem, att man väntar lite för länge, för att dels att det inte finns tillräckligt med resurser inom socialtjänsten, så att det blir, ribban blir högre och högre för vad som, när vi sätter in insatser. Och är också det här att det kommer in anmälningar och sen så utreds det och så är familjen inte motiverade och så läggs det ner och så kommer det tillbaka igen. Och sen när det väl har blivit så pass allvarligt att det inte...
Nästan inte går att vända.
Nej, och då är det, i många lägen tycker jag att det går lite för långt faktiskt.
Ja, för
att man har missat mycket av det förebyggande arbetet.
Ja.
Och så ser det ut mycket hos socialtjänsten i hela landet nu, att det är mycket akut styrt och det är släcka bränder och man hinner inte med det här förebyggande jobbet.
För det säger även polisen i de här programmen som jag har gjort med polisen, att allt det här med närpolis jobbar förebyggande och tar ungdomar innan de börjar liksom skapa sig en identitet som kriminell till exempel.
Precis, och vi märker ju av det också när man jobbar i socialtjänsten skola, psykiatri, polis, alla de här andra viktiga instanserna också har resursbrist, vilket gör att man inte hinner fånga upp eller man inte har möjlighet eller resurser till att fånga upp de här ungdomarna och barnen i tid.
Och det måste vara ganska frustrerande.
Det är väldigt frustrerande.
Men Sofia, du trivdes väldigt bra med ditt jobb i början, va? Du tyckte det var väldigt spännande och roligt och bra arbetskamrater och sånt.
Ja, det var nog ett av de mest intressanta jobb jag haft.
Mm. Varför var det intressant?
Det var väldigt varierande. Man fick träffa väldigt spännande människor. Alltså familjer, ungdomar och otroligt givande. Kändes meningsfullt att gå till jobbet.
Och du fick också, var det inte också så att du ibland till och med jul kom det föräldrar som tackade dig, som var glad? Alltså...
Ja, jag kunde bli bjuden på irakiska bröllop och alltså de kunde liksom...
Och tyckte du var en vän som hjälpte dem?
Inte alla, men nej, det fanns men alltså absolut...
Du fick väldigt mycket tacksamhet ändå, fast du hade ett jobb som var myndighetsutövning.
Ja, jag tror att när man kommer över den där första rädslan och lite... Det är många som har, såklart, det är ju kanske inte konstigt att man är lite, tycker att det är lite läskigt att komma till socialtjänsten. Men efter ett tag så var det många som sa att nej men nu... Nu känns det bra. I början trodde jag att ni bara omhändertog barn. Men nu har jag liksom förstått att ni hjälper ju faktiskt familjer. Så att det,
Och det måste vara väldigt tillfredsställande.
Ja, det är det. Mm.
Men sen, du jobbade där 5 år. Mm. Och redan efter 2-3 år så började du känna att det gick åt fel håll.
Ja.
Varför då?
Alltså, redan när jag började ska jag säga att det var mycket att göra redan då. Redan efter ett halvår... Så förväntades det att jag skulle bli mentor för en nyanställd. När jag har jobbat ett halvår. Redan där kändes det som att okej, det ställs väldigt höga krav på oss. Som också många som kommer som helt nyexade.
Det var väldigt många nya. Därför att många 40-talister slutade. Så ni var ett väldigt ungt gäng, va?
När jag började så var det många som hade jobbat länge. Och det var ändå skönt att ha kollegorna som stöd. För tyvärr räcker inte alltid chefer heller till. Så man sitter med väldigt mycket ansvar och då är man väldigt beroende av sina kollegor.
Man ska ta beslut om människors liv.
Ja, alltså om man barn- och ungdomsarbete anses som ett av de svåraste jobben när det gäller myndighetsutövning.
Och man vill gärna ta rätt beslut.
Precis, och det är jättesvåra bedömningar och beslut man sitter inför. Det är jättesvårt, det är komplext, det finns inga enkla lösningar på sociala problem.
Det är inte som Dr. Phil.
Nej, men precis.
Men var det inte också så att det blev mer och mer liksom administrativt jobb? För när jag frågade dig när du hade jobbat 2-3 år, då frågade jag hur stor del av din arbetstid träffar dina klienter?
Mm.
Så majoriteten av tiden träffar du inte dem?
Nej, jag skulle i alla fall säga att i alla fall halva min tid, arbetstid, gick åt till att dokumentera. Det är oerhört mycket dokumentation. Och det är på ett sätt bra, och det finns bra tankar med det att man ska dokumentera, det ska vara systematiskt och man ska kunna följa ett ärendes gång och så. Men det blir, till slut blev det liksom att varenda steg man skulle ta skulle dokumentera sitt formulär, och det är inga enkla formulär, utan det är väldigt omständig dokumentation man sitter och gör, mycket dubbeldokumentation, mycket datasystem som inte är särskilt användarvänliga, som gör att det tar tid helt enkelt.
En enorm byråkrati kring varenda sak.
Ja.
Och också därför att man är rädd att om någon överklagar så ska man ha på fötterna på varenda punkt.
Precis, allting ska vara dokumenterat. Ibland får man också det förmedlat från chefer att det viktigaste är att man skriver klart den här utredningen i tid. Inte vad man gör under utredningen, för att det är en sak att det blir en pappersprodukt, men det viktigaste är ju själva resultatet man gör.
Ja, så att det här mötet med ungdomarna och deras föräldrar, det är inte det som prioriteras kanske i jobbet?
Nej, inte alltid.
Nej.
Och den här utredningstiden som också är lagstiftad 4 månader, det gick ju ganska snabbt. Så märkte man att det här går inte att hålla.
Nej.
Så att jag tror att nästan ingen gång under mina 5 år har jag legat helt i fas och hållit den här 4-månadersgränsen. Och så var det mina kollegor också. Så man låg ju ständigt efter och egentligen bröt dem mot lagen.
Ja. Och då började man ett nätverk, tror jag hette, va? Vi tar bladet från munnen, eller vad heter den här?
Nu bryter vi tystnaden.
Just det. Därför det här är en grupp som alltid är lojala med, det är som ett kall.
Ja.
Man gnäller inte och man säger inte ifrån, utan man gör så gott man kan.
Precis.
Och det är ett kvinnoyrke har det varit, va?
Mm, det är det också. Och ja.
Massa duktiga människor som vill väl och som inte vill tala om att det här funkar inte.
Mm. Jag har nog aldrig träffat så många ambitiösa människor, alltså mina kollegor. Och det var en del av jobbet som gjorde att det var så roligt att gå till jobbet. För då, alltså, så många duktiga, ambitiösa människor som brinner för det här har jag nog aldrig träffat förut. Men baksidan blir ju att man satt och jobbade över. Jag gick in på mina lediga dagar. Man ligger och tänker på det på nätterna. Man tar på sig
mer och mer.
Man tar på sig mer och mer. Man säger stopp, men sen så kommer in fler ärenden. Någon måste ta ärendena. Och så sitter man ändå där med en ständig stress och dåligt samvete.
Och här i Tyresö så vet jag att här hade man ju enormt många ärenden per person. Mm. Och här började socialsekreterare sluta här i Tyresö.
Och det var samma sak där jag jobbade. Och hamnar man i den onda spiralen så är det väldigt svårt att bryta. För när jag började, då var det, som jag sa, ändå flera stycken som hade jobbat ett par år. Så kunde det vara någon slags mentor för mig. Jag kunde gå och be om hjälp och man kunde hjälpas åt. Men,
efter 3-4 år?
Efter 2-3 år så började folk sluta.
Och du var en av de mest erfarna till slut?
Ja, precis.
Så du blev mentor?
När jag hade jobbat kanske 2-3 år, då var jag en av de som hade jobbat längst. Och då kommer in alltså nyexade, ofta ganska unga tjejer och bland killar som aldrig har jobbat med något liknande och ska sitta och ta världens svåraste beslut. Ja.
Och det måste vara väldigt stressande.
Det är enormt stressande. Och det är också stressande att inte hinna hjälpa sina kollegor. Så man hinner varken hjälpa sina klienter eller sina kollegor. Och man får väldigt lite stöd uppifrån också.
Och det handlar ju ändå om människors liv.
Mm.
Vad hände då med dig, Sofia? Vad gjorde du då när det blev värre och värre och värre? För sen kom det också alla dessa ensamkommande flyktingungdomar som kom.
Mm.
Som också ni var tvungna att ta hand om.
Mm. Precis.
Och det var för 2 år sedan kanske, när det började komma?
Ja, jag tror innan dess hade vi bara några enstaka ensamkommande flyktingbarn per år. Men den krisen som var hos oss och som också är nu över hela landet, den började långt innan. Där vi började larma att det här, vi hinner inte, vi gör inte vårt jobb, vi följer inte lagen och vi kan inte ge dem, alltså, barn och ungdomar det stöd de behöver. För vi hinner inte med och det finns inte heller resurser, det vill säga pengar. Och att, ja.
Vad gjorde du då? Du trivdes med dina kollegor.
Ja.
Men du kunde knappt sova sen.
Nej,
precis. Du slutade sova.
Och det blir lite så, tror jag. Man stänger av, man jobbar med att se andra människors behov.
Ja.
Och sen så stänger man av sina egna behov.
Ja.
Så man vänder ju sig ut och in för att få ihop det här.
Och din tillvaro gick inte ihop. Du liksom hinner inte äta schysst mat, hinner inte röra på dig, hinner inte sova, hinner inte träffa dina kompisar,
nej,
hinner inte ha ett socialt liv.
Nej.
Utan du har bara jobbet.
Ja. Så när jag hade semester, då var ju helt slut. Då kunde jag liksom bara sova på semestern. För jag var så trött och utmattad.
Och du var alltså inte ens 30 år fyllda.
Ja.
Så vad hände då i förra våren?
Ja, precis. Då hade jag ju känt av den här stressen ganska länge. Men jag var också så trött att jag kände att jag orkar inte ens söka andra jobb. Mm. Så att det var, och man kämpar på, man tänker det kanske blir bättre. Och man får också höra det från chefer och ledning. Att nej, men nu hoppas vi på att det kommer vända. Men när man har varit med i flera år och bara märker att det blir inte bättre.
Det går inte åt rätt håll.
Det går inte åt rätt håll, nej.
Mm.
Och ingen av mina gamla kollegor jobbade kvar. Och det kom nya vikarier som jobbar ett par månader sen
och
slutar
de. Hade ni såna här konsulter också? Ni fick hyra in extra?
Ja, vi fick inte tag på folk till slut. De som började kunde sluta inom några månader. Så att vi var alltid kort om folk. Och till slut fick man ju ta in konsulter då, som kostade nästan, inte vet jag, men säkert dubbelt så mycket som en vanlig socialsekreterare. Och i den barngruppen som, nu jobbar jag med ungdomsgruppen, men i barngruppen var det till slut fler konsulter än ordinarie anställda.
Och de som har jobbat längst tjänar minst och de som kommer in nya måste man ge högre lön för att de ska ju taget börja.
Precis, det är ju, just nu är det ju arbetsmarknaden, är ju, alltså alla socialkontor skriker ju efter nya medarbetare så att det blir ju en konkurrens. Och vad gör man då? Jo, då försöker man locka med lite högre löner. Vilket gör att de som kom in nya kunde tjäna 2-3 tusen mer än vi som hade jobbat i 4-5 år.
Ja.
Och sen kom konsulterna in som tjänar säkert ännu mer än vad vi gör.
Ja.
Kanske 10 tusen mer än vad vi gör. Så till slut så är ju de som har jobbat längst och är mest erfarna som tjänar minst.
Ja.
Vilket också gör att folk slutar, för det enda sättet att få upp sin lön, det är att byta.
Ja.
Vilket inte blir bra för familjerna.
Ja. Vad hände förra våren då, tycker jag?
Då tänkte jag att antingen blir jag utbränd eller så måste jag sluta och ta mig...
Du kanske till och med var utbränd.
Ja.
utan du hade redan gått in i vägen utan att ha sett den.
Ja.
Så vad gjorde du då?
Då bestämde jag mig för att jag kan inte komma tillbaka efter min semester på sommaren. Och då gick jag in till min chef och sa upp mig.
Ja, för du bara såg hur högen bara växte under semestern.
Ja.
Och under sommaren hände jättemycket saker för ungdomar.
Ja.
Så att när man kommer tillbaka efter en sommarsemester så har man ännu mer att göra.
Man jobbar jättemycket innan. Och sen, för då vet man att nu kommer, det är ingen som går in och gör mitt jobb när jag är på semester. Det är kanske om det händer någonting akut att en kollega hoppar in. Men annars läggs det ju på hög. Så jag vet ju att när jag kommer tillbaka efter 3 eller 4 veckors semester så har jag ju
ännu
mer att göra. Så att det är ju alltid, man är alltid maxad. Det är bara mer eller mindre maxat. Och man får inte, det är väl det också som jag tänker. Jag tror att man klarar av att jobba hårt och köra på om man får möjlighet till återhämtning. Men det fanns liksom aldrig en andningspaus utan det var konstant en hög arbetsbelastning.
Och vad hände när du såg upp det då? Hur reagerade dina chefer?
De blev nog lite chockade och ville väl att, ja, men så att jag skulle stanna kvar såklart. För de hade ju nog med personalomsättning. Men jag tänker att det var ju, för min egen del var det bästa jag kunde göra då. Även om det var ett jättetufft beslut. För att det är ett av de roligaste jobb fortfarande som jag har haft. Och jättetråkigt att lämna de kollegorna jag hade. Och att också man fick dåligt samvete då att lämna de här både kollegorna och familjerna som återigen behöver byta socialsekreterare.
Du älskar dina kollegor och du hade en jättebra relation med de här familjerna som var dina klienter.
Ja, precis. Ja. För det är också, tänker jag, en viktig del det här med kontinuitet för när man jobbar med socialt arbete. Men många av de här familjerna fick ju byta
hela tiden.
Ja, handläggare flera gånger per år.
Mm. Det är som byta doktor hela tiden. Till slut bryr man sig inte.
Precis, och de måste berätta om och om igen sin historia.
Och fast man har skrivit 150 sidor om dem så är det ingen som hinner läsa om de 150 sidorna.
Precis.
Så precis. Det är superdokumenterat.
Ja, det är ingen som hinner. Nej, det är ju ingen som hinner ta in alla den informationen.
Nej.
Mm.
Så vad hände då? Då sov du en sommar. Förra sommaren sov du.
Jag var, ja, jag...
Eller det var den här sommaren?
Ja, det var den här sommaren.
Det var den här sommaren. Ja. Den här sommaren såg du.
Ja. Och jag fattade inte ens att jag kanske borde varit sjukskriven. Men jag tänkte, nej, men jag tar en paus och tar lite ledigt.
Du levde upp dina besparingar?
Ja, så jag var ledig flera månader och bara återhämtade mig.
Och till slut vågade du börja söka. Du gick inte till Arbetsförmedlingen för du visste att du kunde få jobb imorgon dag.
Mm. Och jag tänkte nästan så här, jag vill bara ha dum jobb. Jag vill sitta och mecka med någonting som vi inte har, som inte kräver liksom...
Tankeverksamhet.
Ja.
Eller känslomässig engagemang.
Ja.
Men du sökte ändå jobb.
Ja, jag kände ändå lite längtan tillbaka till socionomyrket. Ja. Trots det här. Men jag tänkte, inte myndighet tänkte jag. Och det var jätteroligt, men jag kände mig klar med det. Och det var tyvärr inte värt det för min egen del att fortsätta.
Och vad gjorde du då?
Då sökte jag jobb på ett boende för ensamkommande flyktingbarn.
Det var sådana ungdomar som du hade haft som klienter egentligen, motsvarande?
Precis, som jag hade placerat då på just sådana här boenden.
Ja, och det här boendet som ligger någonstans söder om Stockholm.
Mm.
Hur många ungdomar är det där?
Där har vi 43 ungdomar blandat, både asylsökande och ungdomar som har fått permanent uppehållstillstånd.
Det är två olika avdelningar så att säga.
Ja,
precis. Och du jobbar med...
De som har PUT, det vill säga permanent uppehållstillstånd.
Hur är det?
Jätteroligt. Ja.
Det är också jätteroligt. Vi som läser bara tidningar och alla läskiga saker nu om våld och ensamkommande som har en kvinnosyn. Berätta, hur är det?
Alltså, det är ju saker som vi också måste vara medvetna om och jobba kring. Alltså, för det här är frågor som är, ja, som vi också ställs inför. Att prata med ungdomen om samlevnad och hur funkar det i Sverige med våra värderingar och rättigheter. Och, men det är ingenting, jag känner mig inte, jag har aldrig nog känt mig riktigt orolig själv när jag jobbat där. Jag känner mig trygg,
det gör jag.
Väldigt schyssta ungdomar. De är ungdomar som alla andra, så att det är klart att de också blir sura och arga och man ska väcka dem på morgonen eller de vill inte gå till skolan eller... Ja, de är ju mellan 15 och 20 år, de här som jag jobbar med. Så att det är ju vanliga tonåringar, men ändå med sitt bagage. Så att det är ju både och. Det är en speciell målgrupp med speciella behov, men de är ju också tonåringar.
Du har berättat att många av dem är väldigt motiverade till att gå i skolan, lära sig svenska. Man ser resultat fort när de som kommer hit.
Ja, det är väldigt roligt. Vi har läxhjälp flera gånger i veckan på vårt boende. Och de är väldigt hungriga att lära sig svenska ord och prata svenska. Och det går fort för många att lära sig också. Det är många ungdomar som har väldigt stora resurser som lär sig snabbt. Och de vill komma ut och jobba. Och de vill...
Ja, de vill mycket.
De vill mycket.
Ja. Mm. Vet du, ni hade en sån här obligatorisk sex- och samlevnadskurs, berättade någon gång.
Mm.
Som de först var jättearga på att de skulle...
Ja, de tyckte, usch, vad är det här för någonting? Ska vi prata sex? Och usch, det här är inte okej, liksom. Och, ja, jättearga, för vi hade sagt att ni måste gå. Det här är viktig information.
Och om ni inte går så får ni inte... en dagpenning.
Ja, de skulle få lite ekonomisk avdrag ifall de inte gick på det här, för att vi tänkte att det här är så pass viktig information. Mm. Tycker vi iväg dem till slut, och sen när de kom tillbaka så sa de så här, jättebra.
Vad var det som var bra? Vad var de var rädda för och vad var det som var så bra?
Nu var inte jag med, men det var en kille som var där och hade en workshop med dem, och den här killen var själv från, jag vet inte om han själv var från Iran eller något. Ja. Mm. Så att de fick ställa frågor och han...
Allting på svenska då?
Nej, då hade vi tolkat på plats. Så det var allt ifrån... Ja, vi har väldigt många ungdomar från Afghanistan, Eritrea, Somalia och några från Syrien. Så att det är ju, när vi har sådana här temakvällar som vi kallar det, då är det ju ofta... massa tolkar på plats också på olika, som förklarar på olika språk. Mm.
Men du har också berättat det här med att de måste ju lära sig här, liksom dagligt, som att tvätta sina kläder och alltså göra en massa vardagliga grejer. Och det här är unga killar som har levt i en kultur där kvinnorna gör allt.
Ja.
Hur funkar det att lära sig att tvätta kläderna då? Du berättade någon gång om någon som skulle hänga upp kläder.
Ja, men precis. De här, som du säger, de är ju, många av dem har aldrig behövt städa och tvätta och laga mat hemma, utan det är deras mammor som har gjort det. Men det är också sånt som jag tycker ändå att de är ganska duktiga på att de vill försöka, de vill lära sig. Men jag skulle hjälpa en kille med att tvätta, och då är man får ju börja basic nivå liksom, med hur man delar upp tvätt och hur mycket man häller i, hur mycket tvättmedel man häller i. De tror att man ska hälla i liksom en liter med tvättpulver, så man säger stopp, det är så där, det räcker så där. Och sen skulle han torka sina kläder, och så sa han så här, nej men jag vet hur man torkar kläder. Så öppnar han torkskåpet och så tar han hela högen med blöt tvätt och så lägger han dem i en hög i tvättskåpet. Så då fick jag liksom, nej, här måste vi hänga upp och sådär på varje. Ja, så det är lite roliga sådana där vardags
situationer. Men tar de sånt där liksom, alltså du är tjej.
Mm.
Hur funkar det liksom? Respekterar du, eller du är inte bara tjej, du är ju liksom vuxen kvinna.
Mm.
Du är 30 år nu. Så hur ser de på dig då?
Jag tror att de är lite ovana, att det är kvinnor som ska bestämma och sätta regler. Men jag tycker ändå att de är, mot mig har de ändå varit väldigt respektfulla. Jag märker inte av det så mycket i min vardag. Att det, jag pratade med en afghansk pojke, det var ju internationella kvinnodagen för inte så länge sedan. Så då pratade vi om just, ja, men känner ni till den dagen? Ja, men alla hade samma dag liksom, Eritrea och Afghanistan. Och då sa den afghanska pojken liksom att, ja, men jag är ju van vid att i mitt land, där är det ju, där har inte kvinnor samma rättigheter som män, och mannen kommer hem och kvinnan servar honom liksom. Men när jag kom hit då fick jag uppleva en helt annan värld, och det här känns, nu känns ju det här helt självklart, och jag vill också liksom bli en del av det här. Jag tycker att det här är rätt att, att kvinnor ska ha samma rättigheter som män.
Och det var inte bara någonting han sa, du känner att han upplevde det också?
Ja, men verkligen. Och de är, men de vill också lära sig mycket, och det är mycket saker de inte vet som de är, kan också tacka oss för att, aha, jag visste inte att det är så här man ska göra här. Så att det, de behöver också mycket information om hur man beter sig. Ja, men även det här med tänkande, man kommer till ett badhus och, eller hur man behandlar kvinnor och män i Sverige och rätta sin egen kropp och kunna sätta gränser och...
Men du har aldrig liksom, det är ingen som har tafsat på dig eller liksom börja flirta med dig eller försöka?
Nej, aldrig upplevt något sånt. Nej.
För du är en vacker kvinna.
Ja, nej, den oron har jag aldrig känt.
Det har aldrig känt?
Nej.
Det är ju fantastiskt, för det är den fördom som finns liksom. För sorry, över 40 unga killar.
Ja, precis.
Det är inga flickor på det stället?
Jo, nu har vi 3 flickor.
Mm. Men allt det här som man läser i tidningen, att det är unga killar som kanske inte är barn utan de kanske är äldre och som ger sig på de yngre, att man nu måste börja utreda ålder på ensamkommande för att man vill inte att vuxna män ska placeras med barn.
Mm.
Är det ett problem hos er?
Alltså, det finns ju säkert ungdomar som kanske kan vara äldre än vad de utger sig från att vara, så det problemet finns ju bland ensamkommande, att man inte riktigt vet vilken ålder de är i. Men jag tycker inte att det är någon sån, alltså de är överlag, tycker jag att det är mycket liksom, nästan lite familjekänsla mellan dem. De är som syskon liksom.
De tar hand om varandra.
De tar hand om varandra ganska bra. Det är klart att det uppstår konflikter och så också. För det är ju alltså, så många ungdomar som bor på samma ställe. De
har egna rum eller bor de ihop?
De som är asylsökande delar rum, och de som är uppehållstillstånd är det lite blandat. Vissa delar rum och vissa egna, beroende på hur självständiga de är.
Och allt det här pratet om att man har kommit från olika religioner kanske? Sunni, shia, kristna.
Mm.
Har det varit något problem med religion?
Nej, det tycker jag inte heller faktiskt. Och många kommer också, jag pratade med också en kille från Eritrea, och han sa, men Eritrea är inte heller något konstigt. Där är en kyrka bredvid en moské, och det är liksom inga konstigheter mellan kristna och muslimer där jag kommer ifrån. Så att nu igår så firade vi någonting som heter Noros, jag vet inte om jag uttalar rätt. Men det är ett persiskt nyår, så då var mest var det väl de afghanska pojkarna som höll på hela dagen och baka bröd och fixa. Och då var det liksom hela boendet som var bjudna. Så att då, alltså då kommer alla äta och umgås. Och jag tror inte att det behöver vara ett jättestort problem faktiskt.
Mm. Är det någon fördel för ni som jobbar där att man själv har den här bakgrunden? Du har pratat om någon chef som hade en annan som hade motsvarande bakgrund som ungdomarna. Att det var kanske lättare för henne.
Ja, men det kan det nog vara ibland. Men det handlar mer om hur man är som person. Jag tycker att hon hade en bra approach till våra ungdomar och till oss.
Vad är en bra approach?
Ja, men både vara lyssna på ungdomar och också kunna sätta gränser ibland. För det behöver ju alla tonåringar, att ibland liksom behöver man sätta ner foten och också prata om. För det handlar inte heller bara om rättigheter, vilka rättigheter de har, utan också skyldigheter. Och det är också viktigt att prata om, att det är inte bara liksom komma hit och
få allting.
Precis. Och det är många som också kommer från privata boenden där man lockar med PlayStation och biljardbord. Och
vad, då är det så... vad då lockar med PlayStation? Vad då privata boenden?
Alltså det, nu jobbar jag på ett kommunalt boende, men det är också i hela den här situationen har det ju kommit väldigt många privata boenden som tar emot ensamkommande, som säkert kan vara jättebra också. Men det finns boenden där man... där man lite grann lockar, tycker jag, med just att här får du...
En ren kommersiell verksamhet där man fick ta emot så många som möjligt.
Ja, och kanske inte jättenoga med utbildningsnivån på de som jobbar där. Utan ja, man vill göra pengar. Mm. Och de här ungdomarna kanske inte förstår skillnaden i kvaliteten på att, alltså så. De ser ju att det är PlayStation och biljardbord och alla de här sakerna. Men för oss är ju inte det som är kanske det viktiga, utan... det finns andra saker.
För du är anställd i Stockholms stad.
Precis. Mm.
Och där är ni allihopa socionomer eller motsvarande utbildning.
Mm. Nu har det varit så i alla fall. Nu är det även där svårt att hitta personal. Så där, även där börjar man ju titta på ifall man måste sänka kraven på utbildningsnivå.
Trivs bra med det, Sofia?
Ja.
Det gör du?
Ja.
Vad är det som gör att du trivs bra med det här?
Alltså det är roligt. Dels är det... lite skönt att slippa sitta på ett kontor och skriva så mycket som jag gjorde. Ja, men det är roligt att träffa. Man jobbar liksom i deras vardag med de här ungdomarna. Och jag lär mig av dem och de lär sig av mig. Och det är väldigt bra stämning. Och det är, jag tycker det är en spännande målgrupp att jobba med.
Nu är det väldigt mycket diskussion i Sverige om ensamkommande, om invandring. Tror du att de ungdomarna kommer klara sig bra?
Alltså jag hoppas det, och jag tycker att många har väldigt mycket resurser. Det som är orolig för är hur de ska ta sig in på arbetsmarknaden.
För vissa av dem har nästan analfabeter och har ingen skolgång bakom sig.
Ja, de har fått många tufft med svenska. Många har ändå jobbat väldigt mycket i sina hemländer. De har städat och jobbat i restauranger och jobbat. Så de har ju kanske mer på sitt CV än vad en annan 17-åring har som är född i Sverige. Men jag tänker att min farhåga är väl att det inte kommer värderas lika högt. Även om de här ungdomarna säger att man kan jobba med vad som helst, jag kan städa, jag kan. De har liksom inte jätte liksom höga krav på vad de ska jobba med, utan de vill komma ut och jobba också för att de säkert har...
och skapa sitt liv.
Ja, och har ju också sin familj kvar i sitt hemland som där det kanske de behöver försörja också. Så att de har också en himla press på sig hemifrån och... med syskon och föräldrar som är kvar kanske i hemlandet och som har det väldigt tufft.
Och många av dem har varit med om trauman och är extremt olyckliga egentligen.
Ja, och det är ju våra ungdomar också, tänker jag. Många kommer ju med trauman och mår inte så bra.
Nej.
Så de har ju det tufft. Så.
Än så länge har du inte sett några som har flyttat därifrån?
Jo, vi hade precis i veckan en som flyttade till en. Då kan man få, sista steget är ju en träningslägenhet där de får träna och bo ännu mer självständigt. Men vi har ju några som börjar bli 18, 19, 20. Och det är lite kul att följa också vad som händer nu. Mm. Vi har en kille som har haft praktik nu på ett äldreboende. Men han har varit jätteduktig. Så att han kanske kommer få jobb där. Han tycker att det är jätteroligt. Och han vill jobba med äldre liksom.
Han var fantastiskt bra. Ja. Mm. Så när du tittar på dem som grupp. Så är det liksom inte, det är inga problem egentligen med de här ungdomarna. De vill och de kommer kämpa. Det är kanske så att det svenska samhället inte har resurser eller jobb eller bostäder eller vad det nu är för någonting som gör att man inte kommer in.
Mm. Ja, jag tänker, vart finns de enkla jobben? Alltså vart, de behöver ju börja någonstans.
Ja.
Och bostad är också en lika stor fråga. För där tror jag inte att de är medvetna. De tänker ju att det är bara för bostad här. Men ja, det är ju... jättesvårt för alla här i Stockholm att få bostad.
Nu har den här halvtimmen blivit längre än en halvtimme. Så att vi ska avsluta här. Vi kanske kan få återkomma, Sofia, med både liksom... för att det här tror jag att väldigt många människor undrar över. Hur är det? Funkar det? De flesta känner ju inte någon ensamkommande. Ändå läser om dem i tidningarna hela tiden och blir rädda kanske.
Mm.
Så det är väldigt bra att man får veta hur det är.
Mm.
Mm. Så tack så mycket.
Mm, tack.
Ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och mitt namn är Ann Sandin Lindgren.